Hej och välkommen till den här podden från VIS. Jag heter Thomas Johansson och med mig på Zoom idag har jag Johan Lindell som är rektor för yrkesutbildningar i Skövde kommun. Välkommen till programmet, Johan.
Tack så mycket, Thomas.
Vi ska prata i ungefär 25 minuter om validering. Och varför inte börja väldigt grundläggande, vad är validering?
Ja du, jag önskar att det fanns ett enkelt svar och det gör det ju på ett sätt. Validering, kort beskrivet kan man säga, det är ju att man på ett strukturerat sätt försöker ta reda på vad kan den här personen jag har framför mig? Vad har den för kunskaper som den då har tillägnat sig på något sätt utanför det ordinarie utbildningssystemet? Om man ska ta den korta varianten. Sen finns det ju, kan man ju dela upp den här frågan i väldigt många olika delar. Att prata om validering inom komvux eller inom skolans, mot skolans styrdokument eller mot kursplaner. Och vi kan också prata om validering inom bransch som är något, en annan del av validering. Och det här ser lite olika ut, men som sagt, grunden är ju ändå någonstans att jag har en person framför mig som har skaffat sig kunskaper utan att gå i skolan, alltså utanför ordinarie utbildningssystem. Och jag vill, är nyfiken på att ta reda på liksom, vad är det du kan. Du får berätta det för mig och sen så ska jag försöka att beskriva det i slutändan i någon form av dokumentation.
Mm. Och eftersom det här är en rättighet som du nämnde, är det någon som har det yttersta ansvaret för att den här informationen ska ges?
Ja, i skolans värld så landar ju det alltid på rektor i sista änden. Rektor har ansvar för att sätta upp organisationen så att det blir en information om detta. Så att ytterst är det ju naturligtvis rektor. Men det är klart att det, i praktiken så är det ju hela organisationens ansvar att ha ett arbete omkring och möjligheter för validering för individen.
Vilken är skillnaden mellan betygsvalidering och branschvalidering?
Ja, det där är en väldigt viktig fråga för att i många sammanhang när vi pratar validering så menar vi inte samma sak. Och därför måste man, innan man börjar prata validering, reda ut och vad är det för typ av validering vi pratar om. Å ena sidan så pratar vi branschvalidering och det är ju sånt där en bransch har sagt så här att de här sakerna måste man kunna för att vi ska kunna anställa den här personen. Och i de fallen så bryr man sig inte jättemycket om, eller man bryr sig inte alls om, ska jag säga, vad som står i kursplaner, betygskriterier, bedömningar och så vidare. Utan där handlar det egentligen om att ta reda på, kan personen tillräckligt mycket för att kunna komma till mitt företag, ställa sig vid den här maskinen, börja göra det som vi gör. Ibland kan det handla om att man måste ha ett certifikat för att vara godkänd att göra vissa saker, till exempel olika typer av svets. Det kan också handla om att man i löpande text beskriver att personen kan det här och det här och det här. Så det är liksom helt egentligen frikopplat från det som är skolans uppdrag. Det vill säga att jobba utifrån styrdokument, kursplaner med centralt innehåll som sen ska testas av och bedömas och sättas betyg på. Så innan man går vidare i en sån diskussion då, så måste man reda ut, okej, vad är det vi pratar om? Pratar vi branschvalideringen? Eller pratar vi om kring validering mot skolans styrdokument? För det, branschvalideringen, den är ju, där har du liksom en hel bransch med arbetsgivarsidan inblandad. Medan pratar vi mot skolans styrdokument så är naturligtvis arbetsgivarsidan inblandad där också. För de är ju mottagare av den kompetens som vi levererar på något sätt. Men det är ju i första hand att vi måste sitta ett system där vi kan validera mot det kursinnehåll som finns i olika kursplaner. Så därför är det olika saker och man måste, i debatten så ibland så blandas det här ihop. För det är också olika ansvar, vem som ska ha ansvar för respektive.
Om vi då styr in mot komvux och tittar på valideringens olika processer. Hur ser det där ut och vem ansvarar för vad?
Man brukar ju dela in valideringsprocessen i, man kan säga, fyra delar. Där det första handlar om en inledande kartläggning och där kan ofta är det en studie- och yrkesvägledare, men det kan också vara någon annan person som träffar den här personen då som kommer till komvux då och säger att du, jag har jobbat si och så många år eller jag har erfarenhet av detta och detta. Okej, berätta för mig, vad är det du har gjort? Och så får den individen berätta översiktligt om inom vilket område man har jobbat och vad det är man har gjort. Utifrån det sen så tar man ju då ett beslut om att ja, men det här finns det ändå så pass mycket erfarenhet hos den här personen att det är värt att gå vidare till nästa steg då, som är en fördjupad kartläggning. Där brukar man ofta ha med studie- och yrkesvägledare, men kanske i de allra flesta fall så är det en yrkeslärare då inom respektive yrke som kopplas in och som genomför den fördjupade kartläggningen. För då kommer man in lite mer på specifika yrkeskompetenser. Man kommer också in på de delar i respektive kurs inom ramen för den här sammanhållna yrkesutbildningen som det kanske rör sig om. Där man då, yrkesläraren då, som har den fackkunskapen omkring det här, kan bedöma om ja, vad finns det här nu på ett lite djupare plan, och att man kan då titta mot specifika kursmål. Det kan också vara så att man ser att ja, men den här personen, visst, utifrån det teorin vi sitter här och pratar nu så ser vi vissa delar, men det kan också, den fördjupade kartläggningen kan också handla om att personen får komma ut på en arbetsplats ihop med en handledare och få vara med och praktiskt visa vad den kan. Så att den delen kan ha liksom både en teoretisk del med frågor och kanske lite skriftliga delar, men också en praktisk del. Sen när det är klart och man har samlat in då ett material, då kommer man ju till någon form av bedömning då. Okej, är det här tillräckligt för att vi ska säga att den här personen, ja, vi måste bedöma och värdera det som vi har sett och det som vi har samlat in. Och i sista änden sen då, så är det någon typ av dokumentation omkring den här kunskapen. För komvux del så handlar det ofta om att man kanske skriver ett intyg. Och ett intyg kan man ju skriva på komvux, och det är ju rektor som utfärdar det. Som beskriver då, den här personen kan det här och det här och det här. Den har gjort det här och det här och det här. Som kan stämma av mot de här olika kurserna och målen i de kurserna. Ibland är det också så att dess erfarenheten som personen har stämmer av mot en hel kurs. Då kanske eleven säger att jag vill ändå ha ett betyg. Ett formellt komvuxbetyg i den här kursen. Och då handlar det om att då måste eleven göra en prövning. En formell prövning. För det är liksom också reglerat i skollagen att betyg får endast sättas. Man får inte sätta betyg bara på en validering, utan betyget får sättas genom en prövning. Och då får man ju ge eleven möjlighet att göra en prövning så man vet, är det ett E eller är det ett C eller är det ett A? Så det är ju den här graderingen som måste till. Så de delarna finns ju med i en, om man, det är de fyra huvuddelarna i en valideringsprocess då. Och det är ju lite olika personer som ansvarar för olika delar i det, så kan man säga. Men yrkesläraren och studie- och yrkesvägledaren är två väldigt viktiga delar i de här kartläggningsdelen, den fördjupade kartläggningen och även sen bedömningen naturligtvis då.
Vad bra, då har vi koll på den processen. Om vi då tittar på incitamenten för främst eleven, vad ser du där?
För en elev då som har då skaffat sig kunskaper på något sätt utanför det reguljära utbildningssystemet, så är det naturligtvis, kan det vara jätteviktigt att få nytta av den när man väl börjar sin utbildning. Ofta handlar det om att man kan förkorta tiden. Och för en elev på komvux så är ju tid är pengar, eftersom många av dem finansierar ju sina komvuxstudier med att låna CSN, eller ja, CSN-lån normalt. Eller att man då jobbar samtidigt för att finansiera utbildningen. Och oavsett vilket så är det ju stort värde för eleven att kunna komma vidare fort och snabbt börja komma ut i arbete och börja få en inkomst istället för att liksom hänga på marginalen. För det är ändå så att många som börjar läsa på komvux, de som vuxna, de är ju inne i det här med VVV, Volvo, Villa, Vove. Man har skaffat sig liksom ett liv med utgifter, och att då gå från en lön till att leva på studiemedel, det är svårt. Så där finns ju en väldigt viktig del, tror jag, just att kunna korta ner utbildningstiden och snabbt komma ut i arbete. Den andra delen är ju, tror jag också, incitamentet. Det är ju faktiskt att få ett erkännande för vad man kan. Jag har just här nära en kompis som har jobbat väldigt, väldigt många år, 20 år, och kört olika maskiner inom träindustrin. Och då av erfarenhet lärt sig att liksom hantera en CNC-maskin, programmera, felsöka och så vidare. Men har inte avslutat sin grund, eller har bara avslutat grundskolan. Idag inne på komvux och börjar läsa CNC, och det är klart att helt plötsligt så upptäcker han att jösses vad jag kan. Det visste han väl förut också i och för sig, men man får ett erkännande och säger att ja, men jag kan ju det här. Och det är ju naturligtvis en väldigt god känsla och en viktig del i att liksom bygga självförtroende och känna att ja, all den erfarenhet jag har skaffat mig är mycket värd.
Mm.
Så där tror jag det är liksom två viktiga incitament för eleven, om man tar det perspektivet.
Och att det kanske inte bara stannar där, att det också boostar självförtroendet och förlängningen en karriär. Och då börjar vi prata samhällsekonomiska aspekter också, såklart.
Absolut, för att känner jag att jag får självförtroende att jag kan, då kan jag också ta nästa steg i en vidare utveckling. Så den tror jag är viktig.
Mm. Och om vi tittar på incitament för utbildningsanordnaren.
Ja, för utbildningsanordnaren så handlar det väldigt mycket om att snabbt kunna få igenom elever. Ta tillvara på det som de kan och addera det till den utbildning som eleven då ska gå. För att eleven snabbare kommer igenom systemet, vilket är ett mål för alla komvux utbildningar. Vi ska ju försöka liksom ha en god genomströmning. På det sättet så ser vi ju att vi liksom får ett lyckat resultat, och det är många som använder det också som en genomströmning av elever, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att se om man har en bra hög kvalitet på det man gör. Så där finns ju verkligen delar som är viktiga att ta vara på om man nu ska organisera sin komvuxenhet. Sen är det många svårigheter i det också, för att till skillnad då från en vanlig kurs, den får vi ju till viss del statsbidrag för. Vissa delar betalar vi själva när det gäller yrkesutbildningarna i form av medfinansiering, men mycket är ju statsbidrag utifrån regionalt yrkesvux som staten ger ut. Valideringen, och det har varit en svårighet med validering under många, många år, är ju inte finansierad på det sättet som en vanlig kurs. Vilket gör att det är en svårighet att hitta ekonomin i att ha en väl utbyggd valideringsorganisation. För någon ska ju betala den. Och här finns det ju lite olika lösningar runt om i Sverige. Men som sagt, för många är det ett hinder till att man inte får igång arbetet med validering på ett bra sätt. Och det är just ekonomin. Så det är en utmaning för oss.
Mm. Och vad har du för tankar personligen kring det? Hur kan man lösa det där, eller vad måste till?
Det här är ju som sagt ingen ny fråga. Den har funnits med i alla de år jag har jobbat med komvux och validering som sådan. Jag tror att man från staten måste på något sätt gå in och inkludera arbetet med validering inom ramen för statsbidraget för regionalt yrkesvux. Jag tänker att det finns flera olika sätt man skulle kunna göra det på. Det kan vara att man avsätter vissa medel inom statsbidraget som ska gå till validering. Här har vi lite olika åsikter. Om vi tänker att på ena sidan är det vi som jobbar i verksamheten som komvuxrektorer och skolchefer, där vi ser att det här är ett problem. Från statens sida sett så menar man att ekonomin finns i att personer går snabbare genom systemet och därmed så minskar kostnaderna för utbildningen. Vi har lite olika utgångspunkter när vi diskuterar den här frågan, och sanningen är väl som vanligt, den ligger någonstans mitt emellan. Men att många jag pratar med och har pratat med genom åren är nog ganska överens om ändå att på något sätt måste man hitta en stöd för finansiering av validering för att få det att lyfta och att det ska bli volym på det inom komvux.
Så där har vi då en knäckfråga, hur de här resurserna ska komma till stånd och från var och så vidare. Vilka fler utmaningar finns det inom validering som du ser, som har jobbat med det här i många år?
En stor utmaning ytterligare är den rent organisatoriska delen i det här. Att organisera upp en utbildningsorganisation så att det som eleven då har kunnat tillgodogöra sig i en validering. För ofta fungerar det så här att ofta är det delar av kurser som man har. Det är sällan att det är en hel kurs som eleven kan validera av. Utan det kan vara olika moment inom kurs och då kan de delarna ligga utspritt över hela kurstiden som kanske är på ett år eller drygt. Och för att eleven då ska kunna korta sin utbildningstid så måste ju, när man är klar med valideringen så måste man ju kunna på individnivå haka på där man nu är. Och då är det inte säkert att det följer den övriga strukturen som den här utbildningen har. Och här är en utmaning för många komvux att hitta former och hitta en organisation som klarar av den här flexibiliteten. För det handlar ju dels om lärarresurser men det handlar också om, ja, om ekonomi i botten naturligtvis. Det vi har pratat mycket om i Skövde och i Skaraborg då, där jag jobbar mycket med våra gemensamma yrkesutbildningar, det är ju att vi kan, i större utsträckning behöver koppla valideringen mot våra lärlingsutbildningar. Lärlingsutbildning är ju en utbildningsform inom komvux som vi också får statsbidrag för och som vi på många delar bedriver i ganska stor omfattning. Fördelen med en lärlingsutbildning är ju att den i nästan alla delar är ett individuellt upplägg. Och där har vi pratat mycket om det här att alltså efter en validering att kunna koppla på då en lärlingsutbildning som steg två. För då kan du också planera den så att den är anpassad utifrån det som man nu har lyckats validera av. Och då får du ett individuellt upplägg för eleven. Det är ett sätt som vi har sett som man skulle kunna tror jag, utveckla vidare och förfina. Sen finns det andra exempel runt om i Sverige på kommuner eller kommungrupper och samverkansområden som har hittat olika lösningar. En del bättre, en del sämre. Men jag tror att det är viktigt att lyfta upp de goda exemplen. För det finns exempel och det finns lösningar. Men för många handlar det om att sitter man i sin hemkommun eller sitt lilla kluster av kommun och inte får möjlighet att titta utåt så känns det också oöverskridligt. För det är som sagt en viktig fråga att jobba vidare med. Men vi måste hitta lösningar på de här utmaningarna som finns. Och jag tror att det finns utvecklingspotential i hur vi skulle kunna använda våra olika verktyg.
Mm. Det där blev nästan som en teaser också när du sa att det finns goda exempel. För då kanske man ryckte till lite grann när man sitter och lyssnar intresserat på det här och känner igen sig i de här utmaningarna som du beskriver. Kan du konkretisera några exempel eller bara nämna några som man kan söka sig vidare till för att få mer erfarenhet av det här?
När vi har hållit på och jobbat med det så har vi haft kontakt med Gävleborg. Där har man ett väl utbyggt system med validering och som då också drivs centralt från regionen. Vi här i Västra Götalandsregionen som då Skaraborg tillhör, vi jobbar ju väldigt mycket med Validering Väst och som då är liksom Västra Götalandsregionens stöd för de kommunerna i arbetet med validering. Så att där tror jag det är två exempel på resurser som man skulle kunna ha. Sen finns det naturligtvis många, många fler runt om i Sverige, men det är två som vi har haft kontakt med och jobbat mycket med.
Mm. Och avslutningsvis här då Johan, du har jobbat med validering i egenskap av rektor i 20 år nu och du ser hur det här kommer och går och så vidare. Vad är det som krävs för att validering ska få riktigt genomslag i skolan?
Det är precis som du säger, det här har poppat upp som små öar, inte små öar, men det har poppat upp allt i olika perioder. Och ett problem har nog varit att det har ansvaret för arbetet med validering har vandrat runt mellan olika myndigheter lite grann. Olika avdelningar som har fått ansvar för det. Och det är ju ett problem utifrån att dels är det en skoldel naturligtvis, men det är också en arbetslivsdel. Och här ligger ansvarsområdet lite olika. Jag tror att det är viktigt att man på något sätt tar ett helhetsgrepp om det här. Och för drygt ett år sedan så släppte ju valideringsdelegationen sitt slutbetänkande. Och i det så finns det ju väldigt många konkreta förslag på vad man behöver göra för att den här frågan ska lyfta på riktigt och få bärighet långsiktigt. Ansvarsområdet är en del, men det är också att man har på ett ganska bra sätt tycker jag i den delegationen eller den skrivelsen alltså delat upp ansvarsområdena. Komvux, ja, vad ska ni göra? Högskolan, vad ska ni göra? Arbetslivet, bransch, vad ska ni göra? vem har ansvar för vad? Det måste få den här tydliga uppdelningen och man måste få ett tydligt uppdrag. Sen om det ska ske i form av någon egen förordning, en egen myndighet eller så, det är upp till den politiska nivån sen att fatta beslut om. Men att det blir någon som långsiktigt har ansvar för frågan och kan driva den strukturerat, det tror jag är jätteviktigt för att det här ska liksom lyfta och bli, få genomslag och inte bara bli en dagslända som det, om jag uttrycker mig lite slarvigt, har varit nu. Att i vissa perioder då är det jättehett och vi pratar mycket validering. Sen så försvinner ansvarsområdet och så sjunker det tillbaka och så kommer det upp igen. Vi måste liksom få den här kontinuiteten i det. Så organisationen och ansvaret för frågorna tror jag är en viktig del. Det andra är ekonomi och finansiering. De två måste man hitta lösningar på, tror jag, för att det här ska få ett brett genomslag i komvuxvärlden.
Har du förhoppningar på att det kan bli så?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker att det arbete som gjordes nu under valideringsdelegationens år, att man ändå har tagit och gett inspel till departement och regering att det finns lite andra vägar att gå. Så jag hoppas att man kan fånga den bollen nu på departementsnivå och faktiskt ta beslut så att vi liksom kommer vidare. Och för att det är väl det jag kan vara orolig för, att gör man inte det nu så kommer det falla tillbaka igen. Och så blir det ett omtag om några år igen när frågan liksom poppar upp igen då.
Mm. Och jag kom på en absolut sista fråga här. Är validering en oslipad diamant för eleven, utbildningsanordnaren och förlängningen samhället?
Ja, på ett sätt är den det. För att det finns mycket, mycket mer att göra omkring arbete med validering. Både utifrån alla de tre perspektiven som du lyfter nu. Så att, visst, det är en oslipad diamant. Men vi ska också komma ihåg att vi på många håll jobbar mycket med validering idag. Så det är inte det att vi inte jobbar med det. Men det finns utvecklingspotential. Absolut, det gör det.
Vad bra, och det säger alltså Johan Lindell som är rektor för yrkesutbildningar i Skövde kommun. Tack så mycket för att du ville vara med i programmet.
Tack så mycket att jag fick vara med, jättespännande.
Och tack till dig som har lyssnat. Och vi säger förhoppningsvis på återhörande i nästa VIS-podd.